Lokala bebor, de finns ju på många olika håll i världen och har funnits under århundradenas lopp. Henrik Jakob Vikar kan man gott säga är en av dessa äventyrare som också har fått en lite större betydelse. Om och kring det här handlar det i Karleby idag. Bredvid mig har jag Osmo Pekonen som är dubbeldoktor, dels matematiker men sen är du också docent i vetenskapshistoria. Och du är kanske en mannen bakom det här att det ska bli en musikal också om Vikar.
Jag skrev för ett år sedan redan till Karlebys stadsdirektör för att föreslå att man skulle lyfta fram Henrik Jakob Vikars minne. Man firar allt för mycket kanske Anders Chydenius här, men det finns också andra stormen som härstammar från gamla Karleby.
Han är inte så känd eller utanför de här kretsarna av vetenskapshistoria eller lärdomshistoriker så kanske han inte är så känd överhuvudtaget denna Vikar.
No, han är inte känd här i sin hemstad men han är väldigt känd i Sydafrika eftersom han är bland de första som beskrev Sydafrikas ursprungsfolk, det vill säga hottentotter och bushmen som man sa den tiden, det vill säga Khoi och San-folken. Han är faktiskt en pionjär i etnografi i Sydafrika och han citeras överallt i äldre sydafrikansk historieskrivning. Jag har själv varit i Sydafrika. Jag var på besök vid universitetet Stellenbosch och kunde konstatera faktiskt jag var där tillsammans med en lärdomshistoriker från Lund, David Duner, som just skriver någonting nytt om Vika.
Men det är då i slutända mera av Vikars liv. Vi ska börja lite grann från början här i gamla Karleby och denna Vikars historia. Vad var han för en filur egentligen? Han levde ett väldigt, ska vi säga, färgrikt liv kan man gott säga.
Ja, den färgrika delen är naturligtvis hans resa till Sydafrika. Men man vet inte så särskilt mycket om hans ungdom. Men han var lantmätarson från gamla Karleby, föddes 1752. Sen blev han teologistudent i Åbo. Men hans studier lyckades inte särskilt bra. Och han blev något slags äventyrare och försvann. Och man liksom upptäcker honom först i Amsterdam. Han engagerar sig i holländska Ostindiekompaniet och åker med ett holländskt fartyg till Kapstaden. Och sen blir han något slags desertör eftersom det var en militärorganisation där de räknade som soldater. Han försvinner för 4,5 år någonstans i det inre av Sydafrika. Han lever där bland hottentotter och bushmen. Han skriver en storartad dagbok när han delade den där primitiva livsstilen.
Så han levde med dessa ursprungsbefolkningsmänniskor?
Ja, han levde på naturens villkor just som de lever. Och den där boken som jag har här, den har återutgivits i Cape Town 1935, men han var på lejonjakt där med spjut och pilbåge och han deltog i lite i krigande mellan hottentotter och bushmen. Mm. Det är ibland grymt att läsa, här står det: "The enemies captured in war are treated in a similar way. While still alive they are cut open."
Ja, man skär upp sina fiender i levande tillstånd.
Men mannen från gamla Karleby upplevde det hela. Och han skrev sin dagbok och sen försvinner hans spår igen. Men själva dagboken är en oerhört värdefull källa om ursprungsfolkens liv. Det finns ingenting annat från hela 1700-talet som beskrivning, som så noggrann beskrivning. Han var en pionjär i etnologi och etnografi innan sådana vetenskap fanns överhuvudtaget.
Jag ska titta lite i den här titeln här som då heter på engelska Journals of Vikar Kötze en van Renen.
Där finns några boar som man har lagt till i samma volym, men det som nu intresserar oss är ju Vikar.
Ja, skriven 1770 eller utgiven då 1779.
Ja.
Hur stor, om man nu säger, ta till det ordet, är denna Vikar då i Sydafrika?
No, i alla historieböcker, det börjar med vikar. Men här i Finland han blev okänd antill en viss Seppo Sivonen skrev en första artikel om honom 1983. Och nu också vid Lunds universitet var man var Linné själv var student. Där finns en urgammal tradition att forska Linné och hans så kallade lärjungar eller apostlar som åkte i hela världen för att samla nya växter. Där har man nu börjat också studera det, alltså det är David Duner som sysslar med vikar. Man måste säga att alltså, vikar hade en förbindelse med en riktig Linné-lärjunge. Hur går det nu? Hans tants makes bror, en viss Vänman, han hade redan skickats av Linné själv till Sydafrika. Han var till och med två gånger i Sydafrika för att samla växter. Men Vänman liksom misslyckade i sin mission. Hans magisterexamen godkändes inte av Linné. Så fanns det redan i familjen en medlem som hade varit i Sydafrika, vilket kan ha motiverats den unge vikars äventyr, fast han nog inte blev botanist, han blev närmast etnograf.
Om vi gör en liten utvikning till Linné, så han var ju, ska vi säga, lite speciell på det sättet. Han insåg den här betydelsen. Han kunde inte vara överallt. Livet är kort. Han skickade ju ut sina lärjungar som då jobbade för honom, en sorts assistenter som samlade material och som han sen ju kunde sammanställa.
En förebild kan också ha varit Per Kalm, som var ju Anders Chydenius handledare i hans forskningar. Per Kalm hade varit i norra Amerika och hade studerat indianernas liv, så han också var något slags etnograf och etnolog. Han kan ha blivit en förebild för vikar.
Och var och bo han, österbottning, Kalmarsson.
Ja,
ja.
Också. Ja, det fanns en blomstringstid, upplysningstiden i Mellanösterbotten. Här fanns stora gestalter.
Mm. Nå, denna dagbok, nu vi kallar det, hur är den skriven då? Jag har inte hunnit bläddra i den. Är det mer som en dagbok då? Eller finns det liksom en, ska vi säga, vetenskaplig touch på det hela? Att det finns en strävan att... Ja, där har du en karta, där ser man kanske den där lantmätarbakgrunden, ja, lantmätarens son.
Han kom från en lantmätarfamilj, där fanns många lantmätare i familjekretsen, och här har jag en karta av Oranjefloden som han beskriver noggrant, och där finns stora vattenfall som heter Augrabiesfallen, och han var den första europeen som såg dessa fall som nu en stor sevärdhet i Sydafrika. Hela Oranjefloden är en viktig jordbruksmark idag.
Men liksom själva upplägget av den här, är det mer som en dagbok, kanske mer utförlig då, eller är det mer än någonting åt något försök, åt något vetenskapligt håll, sättet att skriva, menar jag?
No, när man läser det här, det låter helt vetenskapligt. Om liksom mannen från Gamla Gardeby skulle ha varit en utbildad etnograf eller etnolog eller antropolog, men sådana discipliner fanns inte vid det där... den där tidens universitet, men Per Kalm precis kan ha varit en förebild. Men det är mycket häpnadsväckande att läsa det här. Han har liksom gjort fältarbete. Mm.
Nu är du och de andra två som är här, ni är ute på turné, kan man säga det, med hjälp av Svenska Kulturfonden då. Och fortsättningen med den här musikalen då, den hänger väl också på Svenska Kulturfonden, om det ska bli något?
No, vi söker pengar för Karlebys 400-årsfest. Alltså det Renutsmuseets projekt, och komponisten skulle vara Simo Korkiaho, som är också där nu i skolklassen och lyssnar på ett föredrag om Linné och hans lärjungar. Vi hoppas att i musikalen Blommor ska spela en stor roll. Nämligen det där området kring Kapstaden, den är oerhört rik i sin växtvärld. Kan du föreställa dig att 10% av hela världens växtarter finns där kring Kapstaden? Det här är otroligt. Nästan alla våra trädgårdsblommor och krokblommor. De kommer från Kapstadregionen. Många kommer från Afrika, men de flesta kommer från det lilla området kring Kapstaden som bildar i sig själv en växtprovins. Det vill säga hela världen delas i bara sex växtprovinser. Vi är här i den arktiska eller holarktiska växtprovinsen här i Finland, men Kapstadsregionen är en egen växtprovins, vilket är helt otroligt.
Kan man se den här kopplingen här då? Holländarna idag är ju stora när det gäller blommor, odlingar.
Absolut.
Och det finns den här kopplingen då mellan den tidens boar och dagens blomsterindustri i Holland.
Absolut. Och tulpanen exempelvis, den infördes i Holland redan på 1600-talet. Och då,
det kom ju från Turkiet.
Ja. Men man hade det så kallade, vad heter det, tulpanomanin, det första börskraschen i Amsterdam på 1630-talet. Mm. Och sedan dess faktiskt holländarna har styrt världens blomhandel.
Mm. Men i övrigt då, förutom blommor i denna musikal, hur mycket kommer Vikars liv in i det sammanhanget då, i musikalen då, som ni tänker, tänker idag?
Det är egentligen en fördel att man vet så lite om honom, så kan man fantisera lite vart han försvann slutligen, eftersom efter dagboken tar slut så försvinner hans spår och vi vet inte vart han fortsatte sin resa. Han kan ha gått till Batavia, det vill säga till Java, den nuvarande Jakarta, som var alltså i fjärran östern holländarnas viktigaste bas.
När tänker ni ha det här i sånt skick då, musikalen, att man kan sätta igång och leta musikalartister och börja öva då?
No, det kan ta sin tid och jag är inte komponisten, du måste intervjua Simon Korkiaho för att veta mer om det här.
Men i alla fall 2020 är ju en bakre gräns i alla fall.
Absolut, men vi behöver också stöd. Det här kommer att kosta. Musikalen måste också vara autentisk. Vi måste respektera, det vill säga hottentotternas musik och bushmans musik. Vi måste nu studera lika noggrant som etnografen Vikar själv. Att vi inte iscensätter vad som helst. Alltså det här är Afrikas och hela mänsklighetens äldsta kultur som härstammar från stenåldern. Och vi måste respektera deras kulturarv. Det är tidens anda att alltså kolonialismen är över, vi måste göra det som om vi pratar om hottentotterna ska det vara på ett värdigt sätt.
Mm. Har ni någon uppfattning om hur mycket det krävs då för att åstadkomma allt detta, om man tänker sig ekonomiskt då, för nu är det ju, ska det göras bra och värdigt på det sättet som du säger, det här krävs ju resurser.
No, vi har sänt in ansökning till Svenska kulturfonden särskilt, men vi andra, vi som är forskare, vi är redan stipendiat av Svenska kulturfonden. Vi har nämligen ett treårigt stipendium, vi är tre i gruppen, Johan Sten som är lärdomshistoriker liksom jag och Krista Fenivesi som är ursprungligen från Ungern. Vi har ett treårigt stipendium för att gå i skolor i det finska talande Finland, närmast oss skapa svenskspråkiga kulturevenemang om olika temat som vi kan välja från historien.
Men du är lite nyfiken på, vi kan börja avrunda här småningom, men du är både matematiker och vetenskapshistoriker. Det här, är det 50-50 eller är det någon nykanensk 50-60 eller hur är det?
No, jag är faktiskt aktiv på båda branscher. Jag har studerat i Paris. Jag har skrivit en av mina två avhandlingar på franska. Jag har prisbelönats av Académie Française. Det är inte så dåligt. Det är kanske den franska delen i min utbildning som förklarar lite att jag har så många olika sysselsättningar samtidigt. Jag är docent vid fyra finska universitet och jag korresponderar medlem i fyra franska akademier och så vidare. Men det passade för det här typs evenemang som vi nu försöker skapa för att främja lite den svenska odlingen i Finland och förmodligen också lite det franska.